Trumpen levererar, så sa en av mina journalistkompisar med ett snett leende när USAs president Donald Trump för ungefär en vecka sedan hade träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington och då sagt att USA tar över Gaza och området kan göras till ett semesterparadis eller Mellanösterns riviera. Vikten av och realismen i det här uttalandet är ämnet för den kommande kvarten i dagens nyhetspodd där vi benar ut tre kommande scenarion för Gaza. Jag heter Susanna Sjöstedt och gäst idag är Mellanösternexpert och lektor Anders Persson vid Linnéuniversitetet i Sverige.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it. I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
Om vi då börjar med det första scenariot, om Trumps Riviera, så var ju då alltså Israels premiärminister Benjamin Bibi Netanyahu som första utländska statsöverhuvud på besök hos USAs nyvalde president Donald Trump i Vita huset här nyligen. Fast Netanyahu är efterlyst av ICC på grund av krigsbrott i Gaza så åkte han tryggt iväg och de båda herrarna hade ett lyckat möte, tyckte de själva. Trump sa då bland annat att USA ska ta över Gaza, att palestinierna som bor där ska flytta någon annanstans och att området ska göras till östra Medelhavets riviera. Hur reagerade du på det här, Anders Persson?
Det var ju ett chockerande uttalande. Och vissa politiska bedömare sa ju att det var det galnaste uttalande de någonsin hade hört. Nu ska man ju säga att det kom ju liknande uttalanden också om Grönland och Kanada och Panamakanalen. Vid ungefär samma tidpunkt så Gaza förefaller vara en del av ett sätt som Trump uttrycker sig på i sin andra mandatperiod. Men det var otroligt förvånande för alla inblandade parter skulle jag säga, och det gick ju ett sus bland journalisterna som fanns på plats och även bland akademiska analytiker som jag själv. Men en sak som jag reagerat på i efterhand är ju att det skymde ju över det som alla bedömare hade förväntat sig, det vill säga att Trump och Netanyahu skulle presentera en enad linje för den andra fasen av vapenvilan i Gaza som det ska förhandlas om nu. Och det gjorde de inte, och det verkar inte som att det finns en sådan plan.
Nej, precis. Men jag undrar, en sån här Mellanösterns riviera, hur mycket realism finns det i en sån plan?
Jag tror inte att det finns särskilt mycket realism i en sådan plan. Och jag kan inte se någon seriös bedömare som på allvar tror att Trump ska göra slag i saken. Vi ser ju också på opinionsundersökningar i USA att det finns lite stöd internt i USA för att USA ska ta över Gaza. Så jag tror inte att det finns realism i så mått att Trump tänker genomföra det här. Däremot kan det finnas andra syften, som att sätta press på andra aktörer, som att försöka pressa Hamas och de arabiska medlarna Qatar och Egypten till ytterligare eftergifter. Så där kan det kanske finnas en hel del realism, men jag har svårt att säga att USA ska ta över Gaza på det sätt som Trump har sagt. Och där ska vi också säga att Trump har ju också sagt emot sig själv vid ett antal tillfällen om amerikanska trupper ska vara närvarande eller inte och så vidare. Så det förefaller ju vara en idé som kanske inte är helt genomtänkt.
Och nu behöver vi komma ihåg vad det är vi pratar om, alltså Gaza. Det är ett av världens mest tättbefolkade områden. Till ytan ungefär som en mellanstor nordisk stad, men ändå rejält mindre än till exempel Tammerfors. Enklaven Gaza sträcker ut sig vid östra Medelhavet, 40 kilometer på längden och 10 kilometer på bredden. Gaza utgör dryga 1% av det man kallar det historiska Palestina. Men i Gaza bor det över 2 miljoner människor, och redan före Israel bombade sönder stora delar av området så var fattigdomen utbredd. Förutsättningarna för att skapa en riviera just där är alltså svåra. Men i en sak har Trump rätt, säger Anders Persson.
Men Trump har rätt i att det har ett väldigt bra läge och att det har en väldigt fin strand och så vidare. Så geografiskt så finns det ju alla förutsättningar, men ekonomiskt, politiskt och annat, så är det ju svårare.
Vilka problem ser du med uttalanden från statsledare om att en hel folkgrupp ska kunna då flytta eller flyttas bort från sina hem?
Jag är ingen expert på internationell rätt, men många folkrättsexperter menar ju att det här inte alls är förenligt med internationell rätt. Framförallt inte om man permanent tvingar bort en befolkning och inte låter dem återvända. Om det skulle vara så här att Gazas befolkning tillfälligt kan flytta frivilligt och sen kunna komma tillbaka till färdig och byggda hem, ja, då ser jag inget problem i det, om det finns en frivillighet och om det finns en garanti för att de ska få återvända och om de då hjälps med nya hem. Det kan rent av vara en human lösning, men det måste ju i så fall vara frivilligt och med garantier att de ska få återvända.
Okej. Okay. Så scenariot med en riviera verkar idag mest vara en trumpistisk fantasi som dessutom bryter mot folkrätten. Om vi då övergår till nästa scenario, en där den fragila vapenvilan mellan Hamas och Israel blir någon slags normtillstånd i området. Vapenvilan som förhandlades fram i Qatar och som ju trädde i kraft dagen innan Trump blev president har bland annat inneburit en fångutväxling mellan Hamas och Israel. Hamas har släppt delar av den gisslan man tog under terrorattacken mot Israel den 7 oktober och i utbyte har Israel släppt palestinska fångar. I vapenvilans andra fas, som är tänkt att börja i mars, ska Hamas återlämna hela gisslan, både levande och döda. Det handlar om drygt 70 människor, men nästan hälften av dem har redan dött. Israel ska i sin tur helt dra sig tillbaka från Gaza. Men djävulen ligger som bekant i detaljerna, så om det här blir av återstår att se. I fas 3 ska Gaza sedan återuppbyggas. Hur ser du, Anders Persson, på vapenvilan just nu?
Jag tror att det ser väldigt svårt ut och att det är en väldigt kärv situation för alla inblandade. Experter sa det ju tidigt att det här som man kallar för fas 2 av vapenvilan som parterna ska börja förhandla om nu och som ska börja gälla nästa månad, att det var ett stort svärt hål i vapenvilan därför. Precis. Att det finns inga politiska lösningar för Gazas framtid. Väldigt svårt att se Hamas och Israel kommer överens om en långsiktig lösning för Gaza. Där Israel antingen vill krossa Hamas och förstöra dem, alternativt fördriva dem från Gaza. Och där Hamas av allt att döma ser ut att vilja vara kvar och vilja styra Gaza. Så att hitta någon lösning där ser väldigt svårt ut. Och å andra sidan är det som diplomati är till för, att försöka hitta vägar framåt i situationer som ser ut som totala lösningar. Och jag tror att det kommer att vara väldigt svårt och jag tror att det kommer att krävas en mästerförhandlare. Och Trump säger ju att han är en sådan, men det är ju upp till bevis här.
Men vad tror du, om nu vapenvilan mot förmodan ännu fortsätter, kan du se ett scenario där vi har någon slags status quo av en fryst men het konflikt?
Absolut, jag tror det är ett möjligt scenario, precis som du säger. Att det blir ett mellanläge mellan en vapenvila och ett krig. Lite av det som vi ser i Libanon, där Israel attackerar Hezbollah och andra libanesiska mål ganska regelbundet, men där det ändå inte är ett fullskaligt krig. Vi ser till exempel inte att den andra sidan skjuter tillbaka. Så det är ju möjligt att vi kan se något liknande lågintensivt scenario för Gaza. Ett annat scenario, precis som du antydde, att förhandlingarna bara fortsätter utan en lösning. Det man ska komma ihåg är att Gaza och Libanon och Västbanken, alla de här platserna har som gemensam nämnare att de saknar långsiktiga politiska lösningar.
Precis. Nå, hör du, tidigare så sa man ju då att Gaza inte har några vänner, och det är ju kanske lite si och så med den saken för Israels del också, om man undantar då kompisen USA. Men vad skulle du säga om läget nu efter Hamas blodiga attack den 7-10 2023 och Israels respons, som du har lämnat 47 000 döda, de flesta civila? Har de här allianserna i regionen ändrat på något vis?
Både ja och nej, skulle jag säga. Vi ser ju till exempel att Qatar och Egypten förhandlar och hjälper, får man säga, och medlar då mellan parterna. Qatar är ju allierat med Hamas på olika sätt. Egypten är inte det, men man är ändå beroende utav ja, att ha olika typer av relationer med Gaza eftersom att man är dess grann, och det handlar om Egyptens relationer till USA och så vidare. Hamas är ganska isolerat i regionen för närvarande, och det har ju också att göra med att den här axeln som går från Iran via Syrien till Hezbollah har kraftigt försvagats eftersom att Israel har försvagat Hezbollah, Israel har försvagat Iran, regimen i Syrien är utbytt. Så den är kraftigt försvagad, och där har Hamas mycket färre vänner och svagare vänner än vad man hade tidigare. Och på samma sätt har ju mycket hänt i Israel också. Även om man nu har ett nytt amerikanskt ledarskap i Vita huset, som åtminstone i nuläget förefaller vara nära allierad med Israel. Men det kan komma att svänga också.
Som ett tredje scenario har vi den bekanta tvåstatslösningen. Den har diskuterats i decennier, och målet är ju att palestinier och israeler ska kunna leva sida vid sida i var sin stat. För palestinierna skulle det här innebära ett stort symbolvärde och en mer jämlik relation till Israel. Tvåstatslösningen har länge legat på is, men nu åberopas den igen som den enda möjligheten. Men är det här vad palestinierna själva vill?
Det är lite beroende på hur man ser på det. Tittar man på vilka palestinierna vill ska företräda dem i val, så kan man säga att en tredjedel hade röstat på Hamas, en tredjedel hade röstat på palestinska myndigheten och en tredjedel är emot både Hamas och palestinska myndigheten. Mm-hmm. Där finns en stor splittring, och det gäller också vad gäller enstatslösning och tvåstatslösning eller andra vägar framåt. De allra flesta palestinier är emot Israels ockupation. Mm. Och många har tappat tilltron till tvåstatslösningen, dels för att man inte litar på Israel och för att man inte ser en diplomatisk väg framåt. Stödet för en tvåstatslösning var lite större i de senaste opinionsundersökningarna än vad som har varit fallet tidigare. Men om det läggs en konkret plan på bordet, ja, då kanske stödet ändras. Vi ska komma ihåg att Trump kanske kan damma av sin gamla plan från hans förra mandatperiod, som man kallade för Deal of the Century, århundradets deal. Som talade om en tvåstatslösning på mycket mindre mark än vad palestinierna ville ha, men det skulle kunna vara en väg framåt.
No, Gaza är ju alldeles eländigt sönderbombat nu. Det har länge varit svårt. Det är som ett utomhusfängelse som palestinierna inte har kunnat lämna fast de har velat. Men efter Trumps prat om en riviera då i Mellanöstern så har många palestinier ändå sagt att de vill aldrig lämna det här området, det är deras land och så vidare. Kan du öppna upp varför just den här landremsan som vi talar om är så viktig för alla inblandade?
Egentligen så är Gaza det minst viktiga området, det man kallar för historiska Palestina. Mm-hmm. Som Västbanken har, vad ska man säga, ja, med mer religiös signifikans, och samma sak gäller Jerusalem och så vidare. Det finns fler heliga platser där och så vidare. Men palestinier är väldigt knutna till sitt land. Och det gäller även Gaza. Mm. Och de historiska erfarenheterna är ju att om palestinierna lämnar sina landområden så tillåter Israel inte dem att återvända. Så det är därför som till exempel både Egypten, Jordanien och andra länder till varje pris vill att palestinierna ska stanna kvar i Gaza för att hjälpa dem. Och det ser ut som att palestinier uttrycker en väldigt stark nationalism och patriotism i Gaza dessa dagar när man har återvänt till sönderbombade norra delarna av Gaza och så vidare. Så det finns ju i det palestinska narrativet väldigt starka kopplingar mellan landet och historien och det palestinska folket och kulturen och så vidare. Egentligen samma sak som liksom europeiska länder också är väldigt kopplade till olika territorier.
Under kriget i Gaza har vi i olika demonstrationer mot kriget också hört slagorden om att Palestina ska bli fritt. Från Jordanfloden till det glittrande Medelhavet, eller på engelska from the river to the sea. Det här låter ju poetiskt, men kan du Anders Persson förklara varför just det här uttrycket är som ett rött skynke för Israel?
Alltså, det finns två olika historier bakom det uttrycket. Mm. En är kopplad till de militanta grupperna där en del av de här är terrorgrupper som har använt den här frasen under många årtionden. Det kan gälla Hamas och det kan gälla vissa av vänstergrupperna också. Mm. Och då betyder det ju att ta tillbaka det här området och göra det palestinskt och förstöra Israel med militärt våld eller med terrorism eller liknande. Men, Och då kan man betrakta det som antisemitiskt och då ett sätt för att förstöra Israel. Sen finns det också en lång historia av att det här uttrycket används på fredligt sätt för att skapa opinion och för att då på demokratisk fredlig väg övertyga Israel och palestinier om att bo tillsammans i en stat eller i ett område med lika demokratiska rättigheter. Och ser man på det på det sättet så blir det inte antisemitiskt.
Vad skulle du säga, finns det något hopp om en tvåstatslösning längre om man tänker på vad Israel nu tycker?
Det finns ju väldigt lite stöd för det. Egentligen finns det ju inget stöd för det, vare sig hos Hamas eller i den nuvarande israeliska regeringen. Men saker och ting kan ändras fort i internationell politik och det har vi sett de senaste åren. Det kan ju vara så att Trump försöker tvinga på parterna en tvåstatslösning. Ibland kan man ju använda ett citat här från Nelson Mandela som ofta sa att saker och ting ser omöjliga ut tills de är gjorda. Det ser ju tufft ut för tvåstatslösningen för närvarande, men ingen annan typ av lösning förefaller ju vara mer sannolik.
Tack för den här analysen, Anders Persson.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Mellanöstern-expert Anders Persson från Linnéuniversitetet i Sverige. Nyhetspodden utkommer varje vardagsmorgon och enklast hittar du oss via arenan. Så logga in där och lägg till oss på din lista, då missar du inga avsnitt. Ljudmixningen har idag gjorts av Max Kivivuori och producent är Lukas Dahlström.